har vi under större delen av den här hösten predikat utifrån liknelser i Lukas evangeliet. Och idag är vi framme vid den 12:e och sista delen i den här serien. Nästa vecka är det första advent och då går vi in i en annan tid. Och den liknelse som jag har fått på min lott idag, det är liknelsen om arrendatorerna i vingården. Så vi börjar med att läsa texten och så tar vi det därifrån. Sedan gav Jesus folket denna liknelse. En man planterade en vingård och arrenderade ut den och for bort på en längre resa. När tiden var inne skickade han en tjänare till arrendatorerna för att hämta en del av vingårdens skörd. Men de pryglade tjänaren och körde iväg honom tomhänt. Då sände han en andra tjänare. Men de pryglade och skymfade honom också och körde sedan iväg honom tomhänt. Och nu skickade han en tredje. Men också denne slog dem blodig och kastade ut. Då sa vingårdens ägare, vad ska jag göra? Jo, jag skickar min älskade son. Honom har de kanske respekt för. Men när arrendatorerna fick se honom överlade de med varandra. Här har vi arvtagaren. Låt oss döda honom så vi får arvet. Och de släpade ut honom ur vingården och slog ihjäl honom. Vad gör nu vingårdens ägare med dem? Jo, han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. När de hörde detta sa de, nej, det får aldrig ske. Jesus såg på dem och sa, vad betyder då det som står skrivet? Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Den som faller på den stenen blir sönderslagen och den som stenen faller på blir krossad. De skriftlärda och överste prästerna hade velat gripa honom med en gång. Men de var rädda för folket. De förstod att hans liknelse var riktad mot dem. Mustig text. He not busy being born is busy dying är den rubrik som jag har satt på den här predikan. Han som inte håller på att födas håller på att dö. Och nu kommer den första frågan. Vem är det som har formulerat den här strofen? 10 000 kronors frågan här. Det är inte ett bibelcitat. Det är det. Amen. Nobelpristagaren Bob Dylan. Varför har jag valt den? Utöver att Dylans citat har en tendens att poppa upp i mitt medvetande. Jo, för att dagens text beskriver hur det som är menat att ge liv och liv i överflöd riskerar att stelna i system där gränsdragning, revirtänkande och egenintressen ytterst formar en dödens kultur. Där texten inbjuder oss att gå bort ifrån detta i riktning mot livet så som det är tänkt att vara. He not busy being born is busy dying. Där det verkligt revolutionerande, där det fantastiska i den här texten är hur liknelsen dels beskriver en Gud som aldrig ger upp om oss människor och som dessutom visar på ett annorlunda sätt att se på och att utöva makt. Där Gud i Kristus gör sig själv sårbar och upphöjer det som andra förkastat. Där han är beredd att förnedras och rent av dö för kärlekens skull. Där Jesus, när han berättade denna liknelse, hade styrt sina steg mot Jerusalem. där han både höll på att födas och att dö. He was busy being born and busy dying. För vår skull. För livets skull. Detta kommer jag att prata om idag. Liksom att belysa den allvarliga underton som också finns i den här texten. Som inte går att bortse ifrån. He not busy being born is busy dying. En del av er var kanske här förra onsdagen när vi hade besök av David Davidge. En relativt ung teolog. Relativt säger jag, för han är ju ändå något äldre än vad han var när jag lärde känna honom. Då var han verkligen en ung teolog. Men han förklarade bland annat vad som utmärker evangelikal bibelläsning. Jag ska inte dra hans föreläsning igen. Men han betonade bland annat att så som vi i vår tradition närmar oss Bibeln, så är då-budskapet grunden för hur vi förstår nu-budskapet. Det vill säga, vi behöver förstå vad texten betydde för de första mottagarna för att kunna förstå vad den kan säga oss och lära oss idag. Och i dagens text så får vi faktiskt viss sån information av Lukas som har skrivit Lukas evangeliet, som är redaktör för den här boken. Han hjälper oss att ana kontexten där han i avslutningen av dagens text konstaterade hur de skriftlärda och överste prästerna förstod att Jesus liknelse var riktad mot dem. Liknelsen hade alltså en udd som var fullt begriplig för dem som hörde den först. Och bara för att ta ett helt annat exempel på hur en kommentator kan ge viss information som får kontexten att bli lite tydligare. Alltså idag så påminns man ju om att vi är på väg mot jul. Och är det någon berättelse som brukar göra intryck på mig på julafton utöver julevangeliet då förstås, så är det Carl Bertil Jonssons jul. En del har säkert sett den. Och där så säger ju Tage Danielsson faktiskt flera så här små informationer om att på den här tiden och det här utspelade sig. Och sen avslutar hela filmen med att han säger att detta tilldrog sig på den tiden då julen firades till minne av Kristi födelse. Ja, det är en sån här liten information som han ger för man förstår att ja, det är ju inte i den tid vi lever nu i alla fall, utan det var ju förr i tiden som det var på det här sättet. Är ni med? Så när Lukas talar om för oss att de skriftlärda och översteprästerna förstod att hans liknelse var riktad mot dem, ja, då vill han uppmärksamma oss på att de första åhörarna uppfattade den här på ett särskilt sätt. Och då måste vi ställa oss frågan, vad var då budskapet? För det fanns ett kodspråk här, eller ett bildspråk som var väldigt talande för dem. Om vi börjar då med vingården, så var det här en vokabulär som alla förstod att det här handlar om Israel, Israels folk. Det finns bland annat i Jesaja bok hur det talas om hur Gud anlade en vingård och syftar då väldigt tydligt på Israels folk. Så vingården syftar på Israel och mannen som planterade vingården, ja det är Gud själv. Gud som hade slutit förbund med Israels folk och som hade gett dem landet där de skulle få vara till välsignelse för alla andra folkslag. Arrendatorerna då i vingården, de som är satta att förvalta detta, ja det var de som tog åt sig när Jesus delade liknelsen. Det var arrendatorerna, fariseerna, de som var satta att leda Israel, alltså ledarskapet för Israels folk. Det var arrendatorerna. Då kan ni ana att de inte var direkt smickrade när Jesus talade om dem på det här sättet. De tre tjänarna som sänds en efter en, är det syftade på profeterna. Guds sändebud som var kallade att förmedla Guds budskap till folket, men som ofta hade mötts av förakt, av misstänksamhet och ibland till och med våld. Och den älskade sonen, ja det är Jesus själv. Han talar om sig själv. Så det Jesus säger till de som lyssnade med udden riktad mot ledarna i sällskapet, det är att ni har för avsikt att döda mig. Han förutsäger sin egen död. Men också att hans död skulle få till följd att Gud skulle låta vingården få ett annat styre. Andra arrendatorer, därav deras reaktion, nej, det får inte ske. Deras makt var hotad. Och Jesus säger det tydligt. Likaså påstod Jesus att den som de hade ratat, hörnstenen talar han om, det vill säga han själv, var alltings grundförutsättning, fundamentet. Utan den, ingenting. Och samtidigt, återigen, det rådande systemet, det sätt som vingården styrdes på, var dömt att krossas. Så det var kanske inte så konstigt att de skriftlärda och översteprästerna kände sig utpekade och hotade och framförallt upprörda så till den grad att de där och då ville gripa Jesus. Där har vi textens dåbudskap i väldigt grova drag. Är ni med? Och det kan vara intressant och viktigt att veta, men nu ska vi göra det här språnget och fundera över, vad är då textens nu-budskap? Och framförallt, inte bara göra någon slags teoretiskt studium, utan vad är textens evangelium? Vad är det hoppfulla, goda, glada budskapet som förmedlas genom den här texten? Jag vill lyfta fram två saker idag. Som har dröjt kvar i mina förberedelser. Och det är dels att Gud aldrig ger upp om oss. Att han aldrig överger sitt folk. Och dels att Guds makt är annorlunda mot hur vi ofta tänker om makt. Den ser helt enkelt annorlunda ut än när vi tänker på makt. Och som jag sa i inledningen kommer jag dessutom utöver dessa två punkter att belysa den allvarliga underton som finns i liknelsen och som utmanar mig och oss som kyrka. Men mer om det om en liten stund. För vi börjar med de två punkterna. Och då först med att Gud inte ger upp om oss. För här är det viktigt att understryka med flera streck, att det är inte vingården, utan vingårdens styre, sättet som den styrdes på, som behövde förändras i grunden och som Jesus adresserar. Eftersom det allt tydligare är på att formas en dödens kultur i den här vingården. Sluten kultur. Där det som var tänkt att ge liv villkorades och begränsades så till den grad att de allra flesta stängdes ute. Det var inte alls tanken med vingården. Inte ens när ägaren själv, alltså Gud, sände sina tjänare för att hämta en del av det som var hans, så lät man det ske. Istället skymfade man och kastade ut de tjänare som kom. Och allt detta kulminerar alltså när vingårdens herre väljer att sända sin egen älskade son. Och här kan vi bara fundera, hur vågade han? Han hade ju sett vad de hade gjort med den första, med den andra, med den tredje tjänaren. Varför kommer han inte med väpnad makt och sätter dit dem? Nej, han sänder sin egen älskade son. Men istället för att komma till insikt om sin egen inkrökthet, hur de själva satt sig över vingårdens herre och själva blivit vingårdens herrar, så fullbordar arrendatorerna den dödens kultur som helt hade fått dem i sitt grepp. Och de slog ihjäl arvtagaren i hopp om att kunna bibehålla sin egen makt, sin egen kontroll. Det är alltså detta som utmanas i den här liknelsen. Det sätt på vilket vingården styrdes. Den kultur som hade formats och cementerats. Inte vingården som sådan, för Gud överger aldrig sitt folk. Istället sträcker han sig ut och söker försoning. Och det leder oss vidare till den andra punkten. Att Guds makt är annorlunda. Guds makt ser annorlunda ut. För i Kristus gör sig Gud sårbar. Och upphöjer samtidigt det som andra förkastar. Trots allt som hade hänt så sände han alltså sin egen älskade son. Och han gör det inte så som man kan förväntas när makt ska manifesteras. Nej, istället för att låta sin son komma omgiven av vakter och soldater så sänder han honom ensam. Honom har de kanske ändå respekt för. En Gud som upphöjer det ringa. Som själv inte bara identifierar sig med dessa utan själv väljer att bli en av dessa ringa. Själv vilar han i ringhet klädd på fattigdomens bädd. Kommer sjungas i många julottor och julgudstjänster om några veckor. I ringhet klädd på fattigdomens bädd. En beskrivning av vem Gud är. Är detta som den unga Maria förundras över och jublande sjunger om när hon, själv en av de ringa, inser att hon bär Gud, Guds son, i sitt eget sköte. Marias lovsång vittnar därför om Guds eget väsen och kommer att prägla hennes sons liv. Bara en kort glimt ifrån Marias lovsång. Om Gud som gör mäktiga verk med sin arm. Som skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner. Och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor. Och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Hans dom faller inte över de ringa eller de hungriga. Nej, i sin programförklaring i Nasarets synagoga i början av sin offentliga tjänst så gör Jesus tydligt för vilka han har kommit. När han säger, Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna. Och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Gud är inte ute efter oss. Jesus kom inte för att döma oss. Utan för att rädda oss, som det står i Johannes 3:17. Däremot så finns det en allvarlig underton i dagens liknelse som också behöver belysas. Om vi ska göra texten rättvisa. För det som retade upp folkets ledare var ju att Jesus kallade dem till omvändelse. Detta ville de inte kännas vid. Vad skulle de omvändas från? De som satt inne på stor makt skulle ju bara hota detta. Jesus uppmanade dem att inte hålla vingården för sig själva. Utan låta den rikedom de har fått i uppgift att förvalta vara fritt tillgänglig för fler än de själva. Vingårdens syfte var ju ytterst att vara till välsignelse för alla folk. Men där hade formats ett system som premierade vissa och utestängde andra. Ytterst en dödens kultur. He not busy being born, is busy dying. På samma sätt kallas vi att omvända oss från sånt i våra liv. Både enskilt och som kyrka. Som gör oss inkrökta i oss själva. Då som nu finns en uppenbar risk att vi bygger på våra egna livsprojekt, på våra egna interna församlingsprojekt. Att vi betraktar det som våra egna vingårdar, precis som arrendatorerna gjorde. Att vi i detta, precis som de, riskerar att både undanhålla de gåvor vi själva har fått som gåva, att vi håller dem för oss själva, och framför allt att vi likt husbyggarna ratar det viktigaste av allt. Det som är förutsättningen för att hela bygget, ja, hela skapelsen ska hålla samman. Där vi frestas att missa det som är alltings förutsättning. Jesus Kristus. Han som samtidigt utmanar alla rådande system. System som är dömda att krossas. För ofta bländas vi av det som Jesus varnar för. Och bortser från, eller rent av ser ner på det som Jesus använder och upphöjer. För det är sån han är, han som själv kommer till oss i ringhet. För en månad sedan så var jag på en pastorsträff med kollegor från hela Östergötland. Vi brukar alltid avsluta de där träffarna och sitta i mindre grupper och dela det som vi står i. Be med och för varandra. Och då var det en kollega som bad på ett sätt som jag bar med mig efter. Han bad om att vi skulle få se på nya, med nya ögon på dem i vår församling som vi kanske brukar bortse ifrån. Som en del kanske skulle kalla missanpassade. Istället se det som gåvor. Just för att vi ofta gör precis tvärtom. Vi imponeras lätt av den som har hög utbildning. Ekonomiska resurser, spännande kontaktnät. Socialt kompetent och så vidare. Goda egenskaper ska jag säga. Men att vi bländas av det, men bortser från den som kanske inte har något av det. För i slutändan handlar det faktiskt inte om, i Guds rike, om vilka gåvor eller vilka talanger vi har fått. För det är just gåvor som vi har fått. Utan hur vi förvaltar dem. Det var inte arrendatorerna i sak som var problemet, utan det sätt som arrendatorerna använde sin makt och de gåvor som de hade fått. Just den här liknelsen om arrendatorerna och vingården, den finns med i både Matteus och Markus och Lukas evangeliet. Och i Matteus evangeliet är det intressant, för där berättar Jesus en annan liknelse precis innan. På just detta tema. Om en man som hade två söner. Vad säger ni om det här? Säger Jesus. En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sa: min son, gå ut och arbeta i vingården idag. Han svarade: nej, det vill jag inte. Men sen ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andra och sa samma sak. Han svarade: jag ska gå, herre. Men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville? De svarade: den första. Då sa Jesus till dem: sannerligen, tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rike. Johannes kom och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom. Och sen berättar han liknelsen om vingården och arrendatorerna. He not busy being born is busy dying. Det finns ett allvarligt budskap i den här texten. Så är det också domsöndagen idag. Sista söndagen på kyrkoåret. Tid för rannsakan. Men återigen måste vi ha klart för oss att Jesus inte kom till världen för att döma den, utan för att världen skulle ha liv. när han dömer. Det är det som står i vägen för detta liv, som vill förkrympa detta liv. Han kallar oss ut ur oss själva. Att dela med oss av de goda frukter i vår vingård som vi har fått att förvalta och förenas med det liv där Guds rike får komma och hans vilja får ske på jorden så som i himlen. Det som är Guds vision för den här skapelsen. Att skapelsen bit för bit får förvandlas till en plats där alla slags människor får möta Guds barmhärtighet. Och där vi får vara en liten del i detta. Du och jag och tillsammans. Som en enda kropp. Som vi hörde tidigare under medlemsvälkomnandet. En Gud som inte ger upp om oss. Som aldrig någonsin överger sitt folk. Som tvärtom sträcker sig ut till oss genom Jesus Kristus och söker försoning. Som säger till dig och till mig, du är min älskade. Du är min utvalde. Det finns en väg för dig. Kom. Han vars makt ser annorlunda ut än vi vanligtvis tänker om makt. Och det där kan få oss att bli misstänksamma. Avvaktande. Han som själv gör sig sårbar, som upphöjer det som andra förkastar. Han som är vägen och sanningen och livet. Han som säger följ mig. Han som vill resa oss upp igen och igen när vi faller, för det gör vi. Låt oss förbli i honom som förmår att hålla oss levande om än vi dör. Han som har lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. He not busy being born, he's busy dying.